Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
HIF kommer att få en betydligt bättre försäsong 2021. Det är efter att man besegrade Halmia i Svenska Cupen med 3-0. Halmia förvisso ett bottenlag i Division 2, men ändå kanske kan det bli en boost för slutspurten i Allsvenskan, där ju HIF är indraget i den här jobbiga bottenstriden. Erik Persson, Maran Svab, är här och ska diskutera detta, och jag ska försöka bolla frågor, Mattias Hjelm. Kul att ha er här och kul att ni är med som lyssnar. Det är er vi vänder oss till.
Jaha.
Jag kanske ska köra.
Ja, du kan köra hela själv igen.
Jag har inget att säga.
Ingen fråga. Jag kan börja eftersom jag var på en arena som förhoppningsvis HIF återvänder till nästa säsong i egenskap av allsvensk förening. För att Halmstad bollklubb är ju på väg upp.
Det förutsätter att HIF klarar kontraktet och HIF avancerar. Halmstad avancerar.
Jajamensan, men det ser ju bra ut för Halmstad. Så det ser ut som att vi får Halmstad och Degerfors i dagsläget. Det kan ju vara klart ganska snart till och med. För de har ju skaffat sig ett bra grepp om Superettan. Och det är alltid trevligt att komma till Örjans Vall. Igår var jag där på en cupmatch och det var också ganska trevligt, småtrevligt. Lite så här småputtrigt.
Och du fick ju se en stor seger, det är ju inte alltid man gör med HIF den här säsongen.
Men det som var lite redan. Men det var trevligt att sitta där, även om man kände sig på förhand, efter ganska få minuter så insåg man att det här. Men det som jag tyckte var roligt är att Halmia kämpade på, och de försökte spela sig fram. De slog inte bara liksom ifrån sig, utan de försökte, de kämpade och stod i, fast det stod 2-0 i paus och utgången var ganska given. Så, och därmed också sagt att jag tycker att HIF gör en, hur ska jag summera det hela, en proffsinsats. Till skillnad mot de här två andra åren när man har varit i Oskarshamn och när man förlorade mot Eskilsminne. Den var väl ivsäker, det var Eskil bra, va? Men förra året var ju en misär uppe i Oskarshamn. Och nu så var alla spelare inställda. De satte ner foten. Det var inget snack om HIF vill spela det här gruppspelet i vår. Man gjorde sitt jobb.
Vad säger du, Erik?
Man tog matchen på allvar. Förra året när man mötte Oskarshamn så var det ju juniorlag till stora delar. Nu så var det ett starkt lag. Både från start och bland inhoppare. Och då kunde man ändå vila några. Vilket var bra. Och sen såg man ju också att nu har de mött liksom Oskarshamn och Eskilsminne. Det är de här kuppfiaskorna de två åren tidigare. Nu var det ett bottenlag i Division 2, det syntes. Det var en dag på jobbet, det var som förväntat. Vi fick se Marcus Olsson från start för första gången i HIF. Han låg bakom två mål. Skottan och Maholi fick några minuter också. De flesta stämplade in på ett bra sätt.
Och Gero de Cupero.
Ja, där fick tvinden. Ja, han fick ju lite islossning, eller vad vi ska säga. Han är ju ingen klinisk målskytt, om man säger så. Men han höll sig framme. Han
inblandade i alla tre målen.
Ja, absolut. Riktig poängmaskin. Sen hade han något skott som gick till hörnflaggan också. Så att han blandar ju er som alltid. Men viktigt för honom.
Men han gav mer än han blandade den här gången. Målskytt till 1-0, till 3-0, och sen då det andra målet gjordes av Andreas Langgren.
Ja, och Andreas Langgren, det var ju också kul. Nu såg jag bara matchen på tv, men glädjande att se honom. Det känns som att han kan göra viss skillnad redan under den här hösten efter sin tuffa korsbandsskada. Han var ju fantastiskt bra förra året. Hade nog blivit årets HF om han inte hade blivit skadad.
Nu låter jag som hans agent, men det är jag inte alltså. Utan det där sköter nog Andreas själv nu för tiden, tror jag.
Det känns som han kan förhandla för sig själv.
Ja,
det känns
absolut. Så. Han slutar inte vid axlarna, utan det är en begåvad pojk. Nu vet jag inte alls HFs finansiella status, så vi får väl utgå ifrån att de har en liten pengar på sig nästa år också. Men där är en spelare som jag hade skrivit förlängt med.
Du hade inte tvekat med tanke på hans skadehistorik nu då. Han har nyss kommit tillbaka från en tung knäskada igen.
Du sa det själv, han kommer tillbaka från, det är inte den första tunga skadan heller han har.
Nej, det är det jag
Nej, men alltså just i hans fall, han är liksom seriös i allt han företar sig. Och jag tycker att, med det jag har sett och de inhoppen han gjorde bland annat mot Varberg och så har jag sett lite grann av den gamle Landgren. Men sen jag förstår vad du menar, Mattias, att det finns liksom en medicinsk historik som HF måste ta ställning till. Men att han håller kvalitet, ja, men det tycker jag han har redan visat nu efter den här korta stunden som han har varit tillbaka.
Det är liksom stadens son, det är en HF-son. Han älskar den här klubben. Han har sagt länge att han vill stanna. Han liksom kan se slutet på sin karriär i HF om han bara får stanna. Han kan dessutom spela på olika positioner. Han kan liksom ta en roll som inhoppare och reserv om ett, två år kanske, om formkurvan och utvecklingskurvan pekar neråt. Och jag tror att han kan acceptera det då. Så att, och här och nu kan han då göra skillnad redan, känns det som.
Ja, men du har en kulturbärare, precis som Erik är inne på. Det tycker jag inte är helt oviktigt. Och en kulturbärare ska inte bara vara där för att han är just det. Utan han måste givetvis hålla kvalitet, och det tycker jag han gör. Och dessutom finns det en annan aspekt på Andreas Landgren, att jag tycker man ska förlänga kontraktet. Det är att han är så pass professionell i det han gör, är att en tränare kan peka på honom, på Andreas Landgren, och säga till en yngre spelare: så här ska du bete dig om du vill vara professionell och nå ännu längre än allsvenskan till exempel. Det finns liksom ett slags föredöme du kan peka på, tycker jag.
Så när det är värvningskarusell igen och det kommer in namn, kända eller okända, så har man alltså ett väldigt välrenommerat namn redan i klubben, så sätt ner fötterna och signa. Det är slutsatsen jag drar av era resonemang.
Jag tror att det är ännu viktigare i det här skedet som HF är nu. De gjorde en stor renovering i vintras och tog in folk som inte bara har varit innanför 50-skyltarna här i Helsingborg, och då tror jag det är väldigt viktigt att bevara just liksom kulturbärare, och där tror jag att Andreas Landgren är väldigt passande i den rollen.
Han är en bra ambassadör för klubben också, det ska man ju veta också. Det är som ni var inne på, han är verbal, han kan föra sig, och sådana är värdefulla för en klubb att ha.
Vi var ju innan Andreas Landgren så pratade vi om Alhaji Gero, och han har ju inte haft så mycket förtroende hos tränaren Olof Mellberg. Något annat sätt kan inte jag tolka siffrorna på, som du har redogjort för mig, Erik, tidigare.
Nej, men det är intressant. Alhaji Gero var ju faktiskt en bärande spelare i det Östersund som skördade framgång i Europa League.
Den är tung.
Ja, men han var ju
hit one då.
Ja, men alltså han gjorde ju aldrig särskilt mycket mål i allsvenskan i Östersund, men stack faktiskt ut i vissa matcher i Europa League och var väldigt nyttig för dem där. Sen kom han till, han var ju en sväng i Iran, återvände till Östersund, kom till HIF förra sommaren och spelade 13 matcher under hösten för HIF, var 11 från start och gjorde 3 mål. Så han var ju i princip ordinarie. I år har han startat en allsvensk match. Och då blev han utbytt, skadad efter en halvtimme. Var väl Djurgården borta. Och gjort ett mål och två assist i allsvenskan. Och nu så startar han mot Almia och gjorde 2 mål och en assist där. Han har alltså spelat 284 minuter i allsvenskan i år. Och Nolan Bow, som inte fick spela till i cupen här nu, och som spelat 212 minuter i allsvenskan, han har faktiskt startat fler allsvenska matcher än Haladjigero i år. Och ytterligare siffror. 12 mål på 108 matcher i allsvenskan. Det är inte jättevast. Men han har ju sitt targetspel, sin styrka, som är väldigt bra på allsvensk nivå, men de andra verktygen i verktygslådan är inte alltid de
förmodligen
bästa.
Förmodligen bra att slänga in, eller förmodligen det är han att slänga in kanske i slutskedet när man behöver forcera.
Ja, det har vi sett också. Ja. Han har ju kommit in och gjort viss skillnad i vissa matcher i slutfasen, men har tappat den där liksom riktiga konkurrensen om att ha en starttröja. Ganska intressant utveckling ändå, för det är ändå en spelare med viss status på allsvensk nivå.
Ursäkta, jag har försökt avbryta det, Erik. Det här ska inte utvecklas till en president- eller valdebatt.
det undviker vi gärna.
Tänk om Gero skulle spela på en annan position, tänk.
Mittback som han gjorde under försäsongen. Sista 10 minuterna mot Odense i försäsongspremiären.
Ja, men det är jag säger. Tänk om han är så, de här statsen börjar jag fundera på när du räknar upp, Erik. Tänk om han kanske ska skolas om.
Det brister ju ofta i speluppfattning hos Haladjigero. Och det är väl det som talar emot en omskolning då, tänker jag.
Ja, det är sparkt.
men tycker ni, alltså det här är ju ändå ett forum för tyckande. Har Olof Mellberg gjort rätt som inte har spelat Gero mer än vad han har gjort i Allsvenskan?
Ja.
Ja, alltså om man kollar på träningen, nu har vi inte sett så många träningar i år, dels på grund av coronautbrottet och liksom även många stängda träningar på grund av taktiska skäl, men de få träningar man har sett i år, Haladjigero har ju inte övertygat, och det är väl inte särskilt märkligt att han har fått så här lite speltid egentligen med tanke på hans prestationer. Han har inte riktigt tagit chanserna. Sen kan man tycka att det är lite speciellt att Nolan Bowe ibland har gått före. Nolan Bowe som inte heller har övertygat. De var väl pigga i något inhopp mot Djurgården i 10 minuter och så, men det har liksom inte varit en stadig kurva uppåt för någon av dem.
Är det någonting annat ni tar med er från?
Nej, men just nu är ju med att han är så pass... Ja, men just i Allsvenskan, om vi bortser då från cupmatchen, som är en annan nivå. Cupen var ju... Det kanske var mer, kanske det är inte för elak, men jag var på väg att säga att det var kanske där någonstans är det lättare att dominera, och det är det ju såklart, än du ska stångas med allsvenska försvarare när det är mer upp till bevis. Men det är kanske så att du får använda honom i en sån väldigt begränsad roll som att kasta in när du ska behöva forcera med långbollar, andra boll in i straffområdet där det är böket och du ligger under med 1-0. Möjligt i någon match som här nu mot Östersund när man gjorde. Tyckte han kunde gått kommit in tidigare än vad det kom in i 85-86. Det är den rollen, och så, som det ser ut nu. Dessutom de har utifrån var HF ligger så har man en av allsvenska sen då liksom mest stabila forward är Anthony van den Hurk ändå som producerar Rasmus.
Ja,
han
har ju snart gjort lika många mål som han hade igår och gjort i allsvenskan hela sin karriär.
Ja. Och Rasmus Jönsson har vaknat till liv och är lite grann av den gamla Rasmus Jönsson.
Och Timossi har faktiskt gjort väldigt bra sätt till att han har varit in och ut. Han har ju varit liksom som en tolfte man i det här laget.
Jag kan inte säga att Olof Mellberg har gjort att du har valt fel i det läget och stoppat in Gero längre bak i kön. Det kan jag inte säga utifrån det vi pratar om nu.
Nej, och nu när ni pratar om olika namn här och inte, att vi inte längre håller oss till Svenska Cupen, ska vi i alla fall bara säga någon mening. HIF, sen vi hade senaste HIF-pods-avsnittet så har ju HIF spelat mot Östersund i Allsvenskan. Man hade ju en fantastisk chans egentligen i ett corona-kaosigt Östersund att ta andra raka för första gången på så oerhört länge. Men man lyckades inte den här gången heller. Bara något kort om det, eftersom det ändå har passerat nu.
Östersund saknar väl knappt någon spelare. Det var väl bara Revan Amin som var långtidsskadad.
Men det har varit turbulenta, var i Östersund.
Turbulenta dagar. Men de kom med ett starkt lag, ska ändå sägas. Nej, det är väl inte första gången Ali Keita spekar igen och att motståndarlag har svårt att liksom spräcka nollan där. HF skulle ju gjort mål, Rasmus Jönsson hade ju någon chans där som ja, han kanske fortfarande ligger vaken och tänker på det, jag vet inte. Men det var ju en sån där liksom jätteviktig match igen. De är ju inne i ett viktigt skede, så att det var inte vad de behövde. Men prestationen var, tyckte jag, var bra och de skapar chanser och så, men det räcker icke.
Men det är absolut, det är klart att de skulle haft med sig mer från den här matchen. Men någonstans, som man brukar säga, den här klyschiga lite grann är att det jämnar ut sig. Å andra sidan fick HIF har ju fått med sig poäng i andra matcher där man inte skulle haft poäng. Jag menar segern hemma mot Norrköping, Göteborg borta där man var helt utspelad. Al-Hamlavi gör rätt. Så att, slår man ut, nu har jag inte koll på alla sådana, men i huvudet känns det som att ja.
Men jag tänker ändå spontant att om man inte är i ett sånt här läge när man har fått upp energin och tron på sig själv och man har Östersund hemma som har haft väldigt tuffa förutsättningar, att man inte ens då kan lyckas ta två raka, det vittnar för mig om att ja, det är inte så konstigt att man är där man är i tabellen.
Fast det är svårt att klandra HIF för att man gör liksom för att man gör fel och att man fegar ur och så, va. Jag tycker också som Erik, man gör det spelmässigt bra. Sen är det en sån dag. Men de hade haft råd med att ha en sån här dag när ingenting funkar. Om man hade istället slagit Kalmar hemma tidigare, när man hade exakt samma övertag men man slutade spela efter 60 minuter. När man hade Örebro hemma och man också fick kryssa det där bara. Då hade man haft råd att ha en skitbra match som man hade här mot Östersund och ändå sumpa den. Så det, någonstans har man de poängen man har. Det är nog ganska rättvisande bild av att HIF ligger där man ligger. Jag vet inte.
Ja, plus att Östersund är alltså bättre än vad vi tror. Vi underskattar dem i år. De är faktiskt bra. Ett av de formstarkaste lagen, och det har verkligen hänt något med dem sedan tränarbytet. Så att vi ska inte liksom tro att det är inget enkelt lag att besegra just nu.
Inget poddavsnitt utan Armin Gigovic som en av rubrikerna.
Får jag ta en kuppgrej till? Det är ju okay. Faktiskt, vi kan ju faktiskt få ett roligt derby här till inleda försäsongen med Nordvästra Skåne.
Ja, jag var ju på Länskrona IP och så Länskrona Boys avgör i 92 minuten mot Öster.
Det hade varit smasken som är en på IPs konstgräs i februari att se Landskrona mot HIF.
Och de kan hamna i samma grupp.
Ja,
och då har det lägre laget har ju hemmaplan då ju.
Och det känns som alla boysar hoppas på HIF eller MFF och HIF hoppas väl också på boys. Så att, och vi, jag vet inte riktigt vad de gör. Ja, det hade varit kul att bevaka.
Det är bara att vi skickar på vad heter det, framställan till förbundet så att alla får som de vill.
Ja, sen vet jag inte hur corona påverkar här. Det kanske blir någon form av geografisk liksom lottning så att det kanske talar för att det faktiskt blir så.
Vi får väl se till att lottningsbollarna är olika tempererade.
Ja. Nu går vi över till Armin Gigovic. För han är i ropet. Alltid i ropet. Vad är det senaste och vad händer?
Ja, alltså nu har ju italiensk media, som så många gånger förr under det här året, skrivit om Armin Gigovic. Toto Mercato Web skrev att Genoa är nära ett köp av 18-åringen och liksom uppgifterna säger att det ska handla om en affär i, vad var det, 37 miljoner, 39 miljoner, nästan 40 miljoner. Och det har ju varit det här i rykten hela året.
Det känns som man har varit nära ända sedan vi drog igång den här säsongen.
Ja, sen under torsdagen så kom uppgifter också i italiensk media om att Monza, en storsatsande Serie B-klubb där Silvio Berlusconi faktiskt är verksam, ska ha lagt ett bud också. Och tidigare har han ju kopplat samman med Anderlecht, Wolverhampton, CSKA Moskva och i viss mån Arsenal och Manchester City. Så att det kommer nya rykten hela tiden och det internationella transferfönstret stänger nu på måndag den 5 oktober.
Ligger det någonting i det här? Det brukar ju oftast vara ordspråket ingen rök utan eld.
Det vi vet är fakta är att HIF har tackat nej till ett skambud tidigare. Och utan att veta vilken klubb det var. Men det är de uppgifterna att alltså man har tackat nej. Det var för dåligt och det var tidigare. Det var i somras någon gång. Det senaste vi har här väl nu, uppgifterna är ju att HIF har inget bud att ta ställning till. Men att, så, att det ligger i, kanske någonting i det här allt surret runt omkring. Men framför allt, summorna är nog väl tilltagna, ska vi säga.
Det är saltat.
Det skulle jag nog säga. För att, visst, det finns säkert de klubbar som pengar. Jag vet inte alls hur Genoa har det ställt, om de är stadda i kassan. Men vi kan ju bara ta en jämförelse. En av de årets stora försäljningarna från Allsvenskan är ju Jesper Karlsson från Elfsborg. Som då har varit i Allsvenskan, om jag inte, då får Erik rätta mig, vår statistikorakel. Han har varit i Allsvenskan 4 år innan han lämnade nu för AZ i Nederländerna. Och för varje år så blir Jesper Karlsson lite bättre för att formligen explodera här nu i år och blev en poängspelare. Och han fick Elfsborg för, sägs det, 30 miljoner. Att i det läget som Armin Gigovic, där man inte är, han är ingen poängspelare.
Ett mål, 2 assist på 33 allsvenska matcher.
Precis, och poäng räknas speciellt från mittfältare som är ändå liksom, man kan säga så att han har offensiva skills. Att man då ska betala för 40 miljoner, och där ute i Europa, där ses ju poäng är ju jäkligt viktigt. Och att då HF skulle få för 40 miljoner, Gigovic har varit lite upp och ner också under säsongen. Gjorde det väldigt bra när han kom fram förra hösten. Och sen har det varit lite upp och ner under året här. Liksom. Det är först nu på slutet.
Ja, de två senaste allsvenska matcherna har varit hans bästa i år.
Jag har mycket svårt att säga. Som sagt, de uppgifterna man pratar med folk inifrån, liksom, som har näsan inne i HIF är att det rör sig inte alls om de här summorna upp mot 40 miljoner.
Vad rör det sig om?
Alltså någonstans, om jag ska säga sammantaget, allt det surret man hörs är att det landar på hälften ungefär. Då ska nog
15-20?
Ja, kanske inte så lågt som 15 kanske, men runt, alltså att det skulle vara någonstans mellan 30-40 miljoner, det är inte aktuellt i så fall. I så fall är det ju pengarna är ju andra idag. Jag menar, Djurgården drog väl jackpotten när de precis innan pandemin fick 50 miljoner för Danielsson i fjol. Och att det skulle, någon klubb skulle betala 40 miljoner för en spelare som har gjort hur många allsvenska matcher, det känns väldigt, väldigt långt borta.
Kan det vara så att Elfsborg är dåliga förhandlare och HIF är väldigt bra förhandlare?
Så kan det vara, absolut.
Eller är det, vet vi inte. Eller är det marknadskrafterna som styr som i andra områden ute i samhället?
Jag säger bara,
skulle det vara så, då är det ju svårare med summor. Men ibland är ju inte fotbollssummorna riktigt kompatibla med jämförande andra, så att säga, produkter. Nej, jag vet inte. Det kan ju skilja sig rätt.
Det är ju många mellanhänder också i liksom dagens fotbollsindustri. För det är en industri, så det är inte så att liksom 40 miljoner skulle gå ner i liksom HIFs konto.
Men det hade varit bra om det hade kommit upp i den här summan, så för då hade man kunnat liksom rensa bordet från gamla skulder till Resursbank och Olympia Invest och allt. Alltså det hade ju varit perfekt för HIF att få den pengen, men jag tror inte det kommer stanna där.
Sen nu Armin Gigovic perspektiv, ska han flytta utomlands nu? Är en Serie A-spelare nu? Känslan är väl att han borde etablera sig ytterligare i Allsvenskan och göra mer skillnad än vad han faktiskt gör. Och det kan man ju känna lite med Jesper Tollinsson som lämnar IFK Göteborg från en belgisk klubb där i andra ligan som vill ingå i något Manchester City-bolag. Eller, ja, så som fotbollsvärlden tyvärr tycker jag fungerar nu för tiden. Och då blir man ju lite ledsen för att...
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Ja, det känns som att Amin Gigovic behöver lite mer allsvensk rutin innan han kan flyga ut.
I fjol såldes ju faktiskt en spelare från Göteborg för 40 miljoner till Belgien. Minns ni?
Benjamin Nygren, ja.
Nygren. Men hur har det utvecklats där? Ja, och det var en annan tid, ska vi säga.
Det var en annan tid, ja. Och han var ju verkligen typ dominant. Och som du nämnde med Jesper Karlsson, liksom poängspelare.
Och det fanns mål. Pengar fortfarande i de här klubbarna vi pratar om nu på den nivån.
Ja, och där och då liksom, kunde han ju gå in och faktiskt göra mål i belgiska ligan och var väl med i någon Champions League-trupp. Han tillhörde U21-landslaget. Armin Gigovic är inte ens med i U21-landslaget. Han ska på någon landslagssamling, han har något träningsläger eller vad det är med P18-landslaget.
Sen är det ju frågan om man ska till Serie B. Vad ska man i Serie B och göra?
Ja, det snackas ju både om Serie B och Serie A. Genoa ligger ju i Serie A. Nej, det kan man ju undra. Så man ska inte glömma hans perspektiv i det hela också. Är det verkligen rätt karriärsväg att ta just nu? Vet inte.
Men det vi lär veta nästa gång vi spelar in HIF-podden, det är att fönstret är stängt och innan dess har det ju kommit något besked. Antingen är han kvar eller så är han inte det.
Vi ska ju veta det att som vanligt så händer allt de sista timmarna. Det såg vi ju nu när HIF tog in folk, bland annat nu sommarfönstret, det svenska sommarfönstret.
Ja, och italienska klubbar gör ju för vana att värva från all världens olika hörn och sen så placerar de vissa nyförvärv i lite mindre klubbar och så. Så att på så sätt vore det inte konstigt om de liksom sneglar hitåt. Ja. Genoa är ju en sån klubb som av tradition tar in väldigt, väldigt många spelare och liksom har typ så 50 spelare under kontrakt.
Udinese har en annan klubb som har den affärsidén. Och i princip så blir spelarna en där man kan spekulera. Det är liksom en aktiemarknad. Blir det någonting så att vi kan göra en rejäl vinst på det genom att liksom fine?
Ja, och där vet ju Andreas Langren hur det är, för han har tillåtit Udinese. Man undrar om Armin Gigovic går och frågar om råd där, för det finns ju ganska många i HIFs omklädningsrum som man kan fråga. Hur funkar... Ja, jo, absolut.
Martin.
Ska ni räkna upp alla så tar det ju en halvtimme.
finns väl några kanske med lite högre status än andra?
Ja, jo, men det är väldigt, väldigt många i det omklädningsrummet som vet hur den liksom stora... fotbollsvärlden funkar och att den är tuff. Andreas Granqvist har det gått väldigt bra för, Anders Lindegård och så vidare, men som Andreas Langren, ja, det blev att han fick ta någon sväng till Norge och det blev liksom kanske inte de där drömlika grejerna som han hoppades på när han var 20 år och försvann från Olympia. Så att man undrar där om Armin Gigovic frågar om råd.
Tror vi det är fler som kan vara på radarn för HIF att sälja potentiella säljobjekt, om jag säger så?
Max Svensson har vi pratat om tidigare, men han har inte gjort en tillräckligt bra säsong för att gå nu, faktiskt. Med U21-landslaget nu har haft några bra matcher, men känns ju inte som det är aktuellt nu.
Jag tror...
Men man vet ju aldrig. Jag har haft fel förr i denna podden.
Ja, det blir inte innan måndagen, säger jag med risk för att fight upp. Nej, men jag tror inte det blir det. Men däremot så ser jag en möjlighet att sälja en spelare på sikt som Josef Ceesay. Och det ska jag faktiskt förklara, för att han har lite grann det här internationella spelet i sig. Han har den här farten. Och sen är han ju ändå den här spelaren som man tittar lite grann på Europa. En mot en. Där är han duktig på att slå sin spelare. Sen saknar han väl kanske en del andra bitar som han måste lägga till. Han behöver göra fler poäng, men han har också varit skadad väldigt mycket. Eller i början på säsongen var han ju inte med. Det gick ju rätt snett för honom där. Men där
och spelat högerback i en fyrbackslinje i vissa matcher också.
Ja, men där tror jag att HIF har kanske någonting på sikt där man kan faktiskt casha in.
Ja, där har ju HIF nog gjort en väldigt bra värvning, men alla vintervarvningar har inte varit klockrena. Om vi kollar på cupmatchen, Ravitsoka övertygade ju inte. Så det finns ju frågetecken där kring några stycken som de plockade in i vintras. Men Josef Ceesay tillhör inte den kategorin. Han har varit bra.
Han kan man få en slant för. Det tror jag, om hans utvecklingskurva går åt rätt håll nu här och han adderar lite annat i spelet, som ni säger då, gör lite fler poäng, kommer mer på avslut och så, för han har en del spännande bitar som man tittar på ute i Europa, på just det här med fart med bollen, arbetskapaciteten inte minst, och den här liksom att han kan slå sin gubbe.
Ja, till skillnad från Max Svensson så har han ju faktiskt en styrka och en genombrottskraft på ett annat sätt. Man har ju sett Max Svensson mot lite skickliga motstånd ganska många gånger, att de skickliga försvar plockar undan honom. Han väger för lätt. Han klarar inte av det riktigt. Och det funkar ju inte om man ska ut i Europa. Josef Ceesay kan stå upp rent fysiskt på ett annat sätt, känns det som. Han är intressant.
Får jag kasta ut ett annat namn? Bara så här för att se vad man resonerar om där. Ni står här nu, vad ska Hjelm komma med nu då?
Ian Pettersson eller?
Ja. Jag tror det är snyggt.
Ja, men det är väl inte. Jag är lite nyfiken på vad som händer med honom inför nästa säsong. HIF har ju 3 seniormålvakter under kontrakt. Anders Lindegard, Kalle Jolsson, Alexander Nilsson. Ian Pettersson tillhör U19-laget och Sven Andersson, målvaktstränaren, var ju ganska tydlig i en intervju nu häromdagen att de ser Ian Pettersson som en juniormålvakt fortfarande. Han har gjort det fullt godkänt nu när han hoppat in här, men han ska liksom gnugga på i U19-sammanhang. Och då undrar jag, hur tänker Ian Pettersson då? Han har fått känna på hur det är på den allsvenska scenen. Det är säkert några klubbar som har hört av sig. Han har en väletablerad agentfirma bakom sig. Så att jag tror att det finns intresse från andra allsvenska klubbar. Och säkert Superettan-klubbar också. Och ja, men han är ju en målvaktstyp som liksom, man lätt hade kunnat stoppa in i IFK Norrköping exempelvis. Som har Isak Pettersson, som är en ja, men liknande typ. Säger inte att Ian Pettersson... Säger jag Isak Pettersson?
Ja, det tror jag.
Ja, det säger jag. Ja. Ian Pettersson är inte liksom allsvensk nu. Men IFK Norrköping hade kanske kunnat stoppa honom i Sylvia i division 1. Flytta upp Felix Jakobsson. Andreas Jakobssons grabb, för övrigt. I A-laget, när Isak Pettersson flyttar till nästa år. Hänger ni med?
Ja, jag är helt med.
Så jag tror att det finns en del ögon på Ian Pettersson.
Nu vill jag göra en liten utstickare här.
Om det var det Mattias Hjelm undrade med hur det blev med utlandsäventyret, så är jag desto mer skeptisk av en enkel anledning. Målvakter har väldigt svårt för att komma ut.
Ja. Kolla på Per Hansson, som var så bra så länge. Ja. Vad blev det? 1 år i Feyenoord?
Ja. Nej, det är ju en tuffare position att lyckas med det. Nu vill jag göra en utstickare här. För igår på onsdag lunch så satt jag ute och käkade här i Helsingborg. Och mitt i lunchen så kom det fram en ja, man. Ja, man är han ju definitivt.
Det lät tveksamt.
Nej, han är definitivt man. Men jag kan inte riktigt placera ålder på han. Men hur som helst, det som är min poäng.
Det var inget barn alltså.
Nej, han sa, det är du som är Mattias. Ja, det stämmer, så jag. Ursäkta att jag stör. Ja, det är lugnt. Och så började han prata med mig. Jag slår det ner, sa jag. Så satt vi och snackade medan jag käkade. Och han, jag frågade, okej, om jag tar upp det här att ja, berätta som jag gör nu då. Och det var det. Och det han hade ju stort behov av att prata av sig, prata med någon. För han är en inbiten HIF-supporter och känner att det är ett sånt stort hål någonstans som behöver fyllas. Och sen var han fundersam över...
Hos honom alltså?
Hos honom. Stort, ja, alltså. Just det här med live, allt kring live-fotbollen, att vara på plats och surret kring det. Och det här när supporterna bildar en enhet och tillsammans är man starka någonstans. Och han var fundersam på, vad händer efter pandemin, eller när pandemin har släppt sitt grepp som det är just nu då, så att supportrarna får gå igen. Kommer supportrarna i samma omfattning att gå till Olympia? Och hur, han eftersökte mer förberedelser för den här stora dagen när det händer. Ja, nu kanske det blir några fler som får gå, men ni förstår vad jag menar. Det är inte, nu pratar vi inte 50 eller 500 utan tusentals åskådare då.
Så att han, man inte får ha valet, att man inte har valet i egna händer, vill jag gå eller vill jag inte gå på fotboll?
Ja, men är... också just det här, finns samma uppslutning den dagen pandemin inte håller oss i det grepp som är just nu.
Nu är det ett klassiskt möjlighet för mig här att stå här och säga om å ena sidan och andra sidan. Kan man resonera som att folk kommer att vara supersugna den dagen väntkursen öppnas eller så att säga, fritt för alla. Nästa grej är också möjlighet är det ju faktiskt att folk har fått andra vanor, har känner att ja men det funkade väl rätt bra, jag följde mitt lag under, men behöver jag gå och titta på hemmamatcherna?
Precis det här var hans fundering, åt vilket håll kommer det att tippa?
Yeah.
Att man är supersugen eller inte lika sugen som tidigare?
Kanske inte, sugen är man kanske
sugen är man kanske, men kan inte man, lika benägen.
Inte lika benägen kanske att asa sig till arena, lägga ner den tiden på liksom eftersom man ser alla matcher nu på hemmaplan om man beroende på vilken klubb man håller på. Jag vet inte vilken väg, alltså jag hoppas ju att arenorna fylls, men jag har också liksom, jag befarar också att vad hade HIF då när de snittade som mest i allsvenska? För var det 8,5? De var väl 5-6? Vi kanske står där och tappat på Olympia ett snitt på 1500-2000 pers. Vilket är fullt möjligt. Jag tror inte det halveras och vi är nere på 4000 kanske. Men att risken finns att man tappar publik, det tror jag faktiskt. Alltså. Möjligt att man i början, när det liksom är beroende på vilka liksom, derby kommer ju alltid dra sig och storlagen, men att man kanske första matchen känner att men nu var det så länge sedan så nu går vi. Nyhetens behag första två. Sen så blir det en vardag där också. Och där hade man ju som velat säga att men det kommer ju se ut så hela säsongen, folk kommer vara så nällade. Jag är inte säker på det.
Nej, jag är inte säker heller. Och sen den här pandemin medför ju också konsekvenser, ekonomiska konsekvenser. Vi pratar ofta det om klubbar och så, men även på privatekonomi och sånt. Visst, det finns människor som blivit av med sina jobb och så vidare. Då kanske man prioriterar annat än att gå på allsvenska matcher och så.
Just när det kommer till ekonomi, absolut är det så. Samtidigt så uttryckte han sig på det här sättet att alltså vi supportrar, vi har ju... Han använde ordet tjänat tusentals kronor den här säsongen. Men han sa det inte i en positiv benämning, utan menade på att de här pengarna behöver HIF. Det är inte bra att vi har tjänat de här pengarna, är ni med?
Fast årskortsinnehavare, de flesta i Sverige, liksom en stor majoritet har ju skänkt de här årskorten till klubbarna.
Jo, men det är ju en del annat när man väl är på arenan också. Man köper det ena och det andra och äter och
matchdagar, ja.
Ja, precis.
Ja, okej, visst, absolut. De som inte har årskort, alltså de marginalerna, de tappar du ju liksom i ekonomin.
Ja, det är ju oklart var det tar vägen någonstans, såklart.
Ja, det är ju så oklart så långt att jag tror inte ens kanske vi har publik i den allsvenska premiären 2021. Alltså att vi... det är fritt fram och ta in som vi gjorde innan pandemin.
Och kanske har det här funnits med i resonemang som klubbdirektörer och sportchefer och allt vad det kan vara som är mer insatta i ekonomin runt om har räknat in i när de säger att vi kommer att lida av det här i nästa år också.
Kanske 2022 också.
Precis, va? Då har vi har ju inte touchat det här med publiken, vad har hänt med publiken, utan man har ju tänkt bara krasst siffror, ekonomin, att publiken inte är på plats och sådär, va? Men i nästa fas, publiken kanske inte tar sig till arenorna på samma sätt. Vi får se. Spännande ämne.
Absolut. Lär vi få återkomma till längs med vägarna.
Då så, tillbaka till spel på planen. För nästa match är Mjällby på söndag. Listerlandet. Vem får förmånen från oss att åka dit?
Linus Alin. Och ja. Ja, Linus Alling. Ja, vi ska dit.
Lika tveksamt det här. Ja. Ja. På något som är självklart.
Mm. Glöm inte att ta en sillamacka om det är öppet i den här vagnen utanför bakom pressläktaren. Där brukar det vara.
Jag ska komma ihåg
fantastiska sillamackor. om de får lov att sälja den nu till, eller om det är lönt ens nu när det inte är folk på läktaren.
Jag kommer ihåg när jag var på Norrköpings tidningar och bevakade IFK Norrköping. Det var samma tugg där uppe också. Jag vill åka dit, jag vill äta där och där. Jag vill ha det där. Så det är ju känt.
Men det är otroligt charmigt att komma till heter det fortfarande Strandvall eller det heter något?
Ja, Strandvall.
Ja.
Eller, vilket det, också är befriande att de inte heter något företagsnamn.
Energi, någonting. Men i alla fall, senast jag var på Strandvallen då satt jag med Patrik Ekwall bredvid mig, var på två stycken kepsagubbar, vänder sig om och undrar på, jag kan inte prata på den här dialekten, men som bara vänder sig om, hörr ni, ska ni inte ha ungefär, varpå de har hållat fram en och en halv liters petflaska, fantaflaska där vätskan i den var genomskinlig, så det var inte Fanta, det vet jag. Så, men de tyckte gott att de kunde bjuda, de var gentil, väldigt trevligt, väldigt kul alltså. Så fick ju, ja, vi fick ju säga, nej, vi jobbar liksom så, va, men tack. Så är det på Strandvallen. Du lär inte bli bjuden på snaps på söndag, Erik. Tyvärr är det ju inte dem.
Jag tackar nej ändå.
Men det är en sån, det är ett sånt fint minne från en av alla de här små arenorna.
Och rent sportsligt är det inte en motståndare som HIF bara åker upp och plockar poäng och tre poäng mot.
Vi ska veta det. Det är liksom den, hemmafacit för Mjällby är ju inte avskräckande. Om jag tittade rätt nu i veckan så var det, de har spelat 11 hemmamatcher, det är 33 poäng och de har man raden 4-4-3, alltså 16 poäng. Så man har ju tappat en hel del poäng på hemmaplan. Sen har man ju tagit 12 poäng borta, vilket är väldigt bra för en nykomling också. Men nej, det är klart att det inte kommer vara en walk in the park.
Marcus Lantz och Christian Järdler, båda med HIF-anknytning, leder i laget. Mamundo Moro, som lämnade HIF efter försäsongen, finns där.
Avgjorde på Olympia.
Ja, men har inte tagit en ordinarie tröja, men gjort fler mål än vad han lyckades göra i HIF förra året i alla fall. Moses Ogbo, en av seriens hetaste offensiva spelare de senaste månaderna. Så att nej, det blir, det är en fräsch nykomling.
Lagkaptenen, Löken.
Ja, David Löken Löfqvist.
Ja.
Som var i Parma, fast han var inte i Parma på riktigt, men rent formellt var han det. Så att, ytterligare ett sånt där exempel på hur det kan gå till i fotbollsvärlden.
Men väldigt välorganiserat lag, såklart.
Ja.
Med Järdler och Lantz som är rätt svåra att få hål på.
Och ja, men intressant att se, HIF lär ju få tillbaka en eller två målvakter kanske.
Nej, jag har inte sagt något.
Nej, det kändes som du ville sticka emellan.
Jag bara tänker att jag vet inte vad man ska tro längre när du säger ordet lär, för jag tycker att jag har hört det där så många gånger nu, att förmodligen, stor sannolikhet, lär vara tillbaka, är tillbaka, och man har skrivit de här, kan göra comeback, kommer förmodligen göra comeback. Jag vet inte riktigt om jag vågar väga in så mycket.
Nej, men det är ju därför jag säger lär. Jag garderar ju.
Ja, det gör du.
Ja. Men nej, man vet ju absolut inte. Men Anders Lindegård ligger, om det var 8 veckor sedan skadan nu ungefär. Det var väl det läkaren hade sagt att det skulle ta. Och sa häromdagen när han var på Olympia att nu är det nära. Sen om det var sanning eller inte, det vet jag inte. Men det tror jag. Jag stämde av lite med Alexander Nilsson i tisdags. Och han har ju varit sjuk. Det var därför han missade matchen mot Östersund. Och han var inte med i kuppen heller. Och han har blivit testad för covid-19. Och hoppades då när vi pratade lite snabbt i tisdags att han skulle vara tillbaka i träning i slutet av veckan. Så att ja, hans ambition är väl då att kunna vara med i en trupp på söndag också.
Andreas Granqvist är en annan som det har pratats om comeback länge nu.
Jag hade hoppats på att få se honom i 45 minuter mot Halmia i kuppen i alla fall. Och det var ju, fanns ju goda utsikter. Han ville ju spela själv, som han sa. Men där det medicinska teamet tyckte att höll i kopplet, vill inte släppa. Vilket gör att jag tror att han inte kommer till spel heller mot Mjällby. Han hade kanske behövt de här 45 minuterna för att vara aktuell för Mjällby. Hoppar han över den så är det ju, kommer ett landslagsuppehåll och det sen spelar HIF hemma mot Häcken den 19 oktober. Då får han några dagar till på sig, i alla fall 2 veckor till. Men blir det inte spel hemma mot Häcken, ja men då undrar jag överhuvudtaget om det blir något spel mer i år. För då, det är någonstans jag ser att...
Ja. Blir det i så fall något mer spel alls? Alltså det är ju en fråga man kanske... Man hör ju en och annan som ställer sig den frågan nu. Har vi sett Andreas Granqvist för sista gången i en match?
Ja, men det är ju befogat att folk ställer sig den frågan. Det är ju ganska logiskt tycker jag. Det har gått så pass lång tid. Sen skadan, det var ju andra omgången mot Kalmar. Det är de minuterna han har gjort.
Ja, han drogs ju med det hela förra året också.
Jag vet ju att Andreas är ju... Han vill ju inte sluta så här ju.
Såklart
så,
inte.
Så det som talar för att han ändå kommer tillbaka. Sen finns det ju alltid möjlighet att spela på sprutor ju. Om man skulle vilja. Men det kanske inte är att föredra. Men just om vi tittar på Mjällby så tror jag att... Nej, jag tror han sparar sig där också. Och vilka är det mer som vi har som är... Nej, sen har vi nog inga frågetecken. Det som jag har ett frågetecken för, som ni får gärna ta och diskutera, är att det finns en annan aspekt på det hela med tanke på HFs skadebild, med tanke på vilken period vi går in i Allsvenskan. Vi är inne i oktober nu, sen kommer november och sen kommer december. Det är en månad som inte allsvenska spelare har spelat i tidigare. Det kommer bli kallare, gräsplanerna kommer bli så mycket sämre. Och sen har vi konstgräs som redan är ansträngande för spelare för fysiken. Och det kommer att bli en kyla. Hur är spelare, klubbar, medicinsk personal förberedd för det? Jag vet inte. Men jag har tänkt på det en del. Att det kommer att vara också en faktor som kan vara avgörande.
Och inte minst för HIF med skadehistoriken den här säsongen när planerna inte har varit i den beskaffningen.
Olympia är säkert bra kanske ända fram till december. Det finns ju kanske andra planer som kanske inte håller mot den. Och sen har du den här som sagt, det kommer att bli kallare. Och hur tränar man? Det ska bli spännande att se vem som tacklar det bäst.
Ja, och då kommer ju debatten om vår-höst kontra höst-vår komma upp också. Det blir ju ett litet test på så sätt faktiskt. Hur det funkar att spela in i december. Sen kommer ju kvalspel och sånt också. Så det blir, då har vi oss väl runt Lucia i sådana fall. Ja, kanske.
Det känns ju faktiskt helt overkligt. För oss svenskar.
Det kommer att slita ännu mer på kropparna. Just med tanke på de yttre förhållandena. Som sagt var, det är...
Internationella spelare är ju vana vid det här. Men för oss här uppe i Norden eller i Sverige så är vi ju inte vana med det spelschemat.
Nej, men det är många som är... Vi svenskar är ju vana vid klimatet i alla fall. Och kylan och så. Men... apropå HIFs trupp och skador och sånt, det är faktiskt inte många som är skadade nu. Nu har de nu liksom friska spelare som får sitta på läktaren för att de inte platsar. Det är Asad Alamlawi, forwarden, som är borta säsongen ut. Kalle Olsson är inte tillbaka från efter sin knäoperation. Och sen Granqvist och några till som är liksom där på gränsen. Men de är ganska många liksom, som är i full träning. För första gången på hur länge som helst.
Inga ursäkter med Arnold. Vad det gäller den biten.
Och med det är vi klara för den här veckan. Känner ni er färdiga?
Ja, vi måste stoppa någon gång.
Ja, det går att prata länge om fotboll.
Det gör ju det.
Okej. Stort tack för er uppmärksamhet och ha en skön helg nu, så hörs vi igen. Hej med er!
Hej,
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.